De är värda en applåd, eller hur? Tack så jättemycket. Hörrni, bättre kan ni. Ni kan bättre. Ni kan bättre, eller hur? Det är så viktigt att ära Guds tjänare. Det är otroligt viktigt. Tack för underbar lovsång. Fantastiskt. Härligt att se lite mer folk idag. Jag vet inte hur många det är som är med online, men du är också välkommen. Och tack Leif och Pernilla att ni vågat ta hit mig idag också. Tack att jag fick vara här igår. Jag hoppas inte jag stökar till för mycket i atmosfären. Man kommer från Stockholm, liksom man är uppfylld av allt det som Gud gör där. Man är så otroligt tacksam. Men vet ni en sak? Jag sa det igår, jag vet inte om det var någon här som inte var med som inte hörde det. Men innan jag kom hit igår, jag kom väldigt tidigt, men jag brukar göra så. Jag kommer alltid till en plats för att se hur platsen är. Jag vill se vad det är för slags människor som rör sig. Så jag satte mig på Espresso House nere i stan och bara iakttog alla människor. Jag tittade på alla ungdomar som kom med sina EPA-traktorer. Jag lyssnade på nästan enbart arabisk musik som strömmade ut från de här EPA-traktorerna. Och vet du vad jag såg? Jag såg ett gäng vilsna ungdomar. Att jag är här för ett syfte. Jag är inte här för att predika för många människor. Jag är här för att jag tror att Gud vill förvandla Vetlanda. Amen. Jag tänkte jag måste ha den lite mer i mitten. Så här. Jag känner som jag står vid sidan om. Som jag kör på vänstertrafik. Liksom. Amen. Så Gud är så otroligt god. Han är fantastiskt god. Jag är så glad att se min kusin här också. Mats, underbart. Får se någon släkting här också. Jag tänkte att jag ska bara inleda lite annorlunda idag. Därför att det är så här, jag har en lite märklig ring på mig. Jag får alltid en fråga, jag vet inte om det är någon som har sett den. Men jag får alltid en fråga, var jag än befinner mig. Varför har du en sån här ring på dig? En del tycker liksom att ja, han vill visa att han är rik. Att han på något sätt har någon slags hög ställning någonstans. Nej, det finns inte. Den har bara ett enda syfte. Jag älskar den här ringen. Därför det här är en kopia av den ringen som översteprästen hade. Den judiska översteprästen. Men varför jag har den på mig är ett enda syfte. Därför jag och min fru, vi var i Israel före pandemin 2019. Och strax innan vi åkte dit så fick jag en väldigt svår lunginflammation. Så jag hade runt 80% av lungkapacitet. Och de sa att du ska inte åka till Israel på semester utan du ska vara hemma. Men till slut så gav de med sig i alla fall och jag fick åka. Men jag var lite dumdristig. Så när vi kom till Natanya och vi låg där på playan så ville jag simma ut precis som jag brukar göra. Men resultatet av den simturen var att jag simmade ut men när jag skulle tillbaks så hade jag inga krafter kvar. Utan jag drunknade. Och blev räddad. Så att de fick upp mig på stranden. Min fru, hon låg och solade, hade ingen aning om. Så efter en timme så frågade någon som låg bredvid där, några tyskar, hon frågade, har ni sett min man? Och då sa hon, han är långt där borta, han har precis blivit räddad. Då hade de sett det som skedde där, det var fullt pådrag där nere. Så de fick göra konstgjord andning och fick igång mig. Jag minns inte så mycket av den situationen, men det otroliga var, min fru hon tog en bild på, nu har jag inte någon bild med, men det borde jag haft egentligen. Men min fru tog en bild på han som räddade mig. Det var en ung man, en israelisk militär. Hör och häpna, han var son till en rabbin och han hette Jesus. Och det var han som räddade mig. Så när jag kom till Jerusalem så sa jag vill ha ett minne av att jag faktiskt blev räddad. Så jag köpte den här ringen. Så den påminner mig om att jag fick en andra chans. Amen. Min fru slapp åka hem från Israel med en kista i planet. Utan den heliga ande tog hand om det här. Jag är så otroligt tacksam för det. Så nu vet du varför jag har den på ring. Det är de här 12 stammarna som ni, med alla de här olika ädelstenarna som de representerar som du kan läsa om i Uppenbarelseboken. Så den här betyder väldigt mycket för mig. Den talar om att det finns liv i honom. I Jesus Kristus. Igår gjorde vi någonting underbart. Vi överlät oss till en ny början. Eller hur? Vi bestämde oss, vi som var här och alla de som hörde oss igår, att vi överlåter oss till en ny början i vårt eget liv. Och jag gav Jag gav massa olika exempel på vad som händer i vår egen församling. Och man, idag får vi nypa oss i armen. Nu predikar de precis där hemma. Samtidigt, vi har ett möte klockan 10, ett möte klockan 14. Så nu, och nu har vi ett stort familjemöte med massor med folk som är inbjudna från olika håll. Så att nu predikar vi för många familjer. Vi får, som sagt, vi får nypa oss i armen därför att människor blir frälsta hela tiden. Och jag berättade igår att från 2007 när vi, Carolina och jag, tog över efter pastor Brorspets, så har vi fyrdubblat församlingen fram till idag. Och från 600 så är vi uppe nästan 2500. Och så har vi planterat 7 olika församlingar runt om i stan, runt om i Sverige. Göteborg, Malmö, Södertälje, Visby och så vidare. Och en stor församling även i Spanien. Vilket gör att vi börjar närma oss uppåt 3000 personer. Och vi vinner minst 40 personer i veckan, hela tiden. Och ni förstår ju vad det innebär. Massa nyfödda människor kräver massa olika arbetare. Jesus han sa det, att skörden är stor men arbetarna är få. Så ni vet ju vad vi ber om hela tiden. Han sa, be skördens herre om arbetare. Det vi behöver ber om hela tiden. Så det vi ser just nu, om du skulle komma till vårt fredagsmöte, så har vi cirka 1000 ungdomar varje fredag. Nu i fredag så blev 23 frälsta. Förra fredagen var det 28 frälsta. Så här håller det på precis hela tiden. 17 frälsta förra söndagsmötet, det andra mötet klockan 14. Så här är det hela tiden. Och vet du en sak? Jag behöver inte ens vara på plats. Människor blir frälsta ändå. Vi annonserar inte ens vem det är som talar. För människor bryr sig inte. Det enda människor vill ha, det är Gud. Det är inte mig de vill ha. De vill ha Gud. Så även om det är pastorn eller en helt ny färsk ungdom som har börjat predika, så blir människor frälsta hela tiden. För det enda som är avgörande, det är vad du predikar. Predikar du liv, då kommer människor ge sig till Gud. Amen. Och vet du en sak? Varför jag är här? Det är för att jag tror att Gud har lagt sin hand över den här platsen. Hör vad jag säger, det är säkert. Gud har lagt sin hand över den här platsen. När jag satt där nere igår på Espresso House, så kunde jag bara känna i min ande att det här är en plats som Gud älskar. Och jag vet att era pastor här, han älskar den här platsen. Era pastorer älskar den här platsen. Jag är så glad att träffa son och sonhustru också. Det var jätteroligt. Underbart. Så vi tog ett beslut igår att det är en ny början. Så vad ska jag göra då? Nu ska jag gå vidare. Jag ska försöka bygga det här som en röd tråd. Så de två mötena som är kvar, så vill jag bara ta dig liksom till nästa del av vad en ny början innebär. Och det är att vara en lärjunge. 24-7. Vad innebär 24-7? 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Att vara en lärjunge. Och jag ska försöka bevisa det utifrån Guds ord att det faktiskt går. En del tänker så här, när man hör då från Josua-boken där det står så här, tänk att meditera på Guds ord dag och natt. Och kanske någon säger, åh vad tröttsam, ska vi behöva hålla på dag och natt? Jag tror att det bygger väldigt mycket på vad du fyller dig med det sista du gör innan du går och lägger dig. För fyller du dig med Aktuellt eller någonting annat där alla tråkiga saker händer i det här landet, det är bra att du tittar på Aktuellt, men det kanske inte ska vara det sista du fyller dig med. Utan fyll dig med Guds ord. Så när du sover, då kommer du per automatik att meditera på Guds ord. Och när du vaknar kommer du vara så tacksam och glad att du fyller dig med ordet. Amen. Så den helige ande, han vill möta er. Han vill få dig att förstå att det är inga problem att vara en lärjunge 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det är hur enkelt som helst. Det är inte en börda. Hör vad jag säger, det är inte en börda. Och det är inte relaterat till ålder. Guds ord är aldrig relaterat till ålder. Kom ihåg det. Vi ska se våra ungdomar vad de älskar våra äldre. De kopplar 100%. Vår bibelskola med unga människor, de kommer till samlingen på onsdagar med våra äldre. Jag berättade det igår. De älskar att vara där. De älskar att höra den erfarenheten som de äldre har. Och du vet, det är ju så här, en församling, om en församling ska vara riktigt, riktigt unik och fungera 100%, så behöver man vara en Abraham, Isak och Jakob församling. Med alla tre generationerna. Det är därför det är så viktigt, för jag vet att er pastor, han brinner för ungdomarna. Och det är därför det kommer en ny ungdomsledare hit som ska vara med och bygga det här arbetet. Vet du, de här ungdomarna som finns där ute, de behöver dig. Tror du på det? Amen. Du är otroligt viktig. Jag var så glad att jag hörde Börje. Han fick mig bli så inspirerad igår. Alla vet vem Börje är, eller hur? När han kör ut sin vagn tillsammans med teamet. Han berättade för mig igår hur han möter muslimska ungdomar som är så otrygga. Jag blev så upplivad i min ande när jag hörde att Börje, hur gammal är du Börje? 83. Börje är 83 år ung. Han möter muslimska ungdomar ute i Vetlanda centrum. Förstår ni vad det här kan innebära? Om jag vore det ska jag bara jubla. Därför det här är fantastiskt. Han inspirerar mig verkligen. För Gud vill göra någonting underbart. I den här staden, i Vetlanda. Om du har din bibel med dig så ska vi slå upp Apostlagärningarna kapitel 9. Och vi ska tala om att bli en lärjunge. Att tjäna Gud med sitt liv. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag Herre. Och då sa Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. När jag läste det här, då såg jag de här muslimska ungdomarna i Vetlanda. De är ett utvalt redskap. Kanske inte någon som tror på dem. Hur ska vi få dem att lämna liksom de här djupa rötterna av islam? Jo, det finns bara ett sätt. Det är Guds kärlek. Och det är att proklamera Jesu blod och predika korset. De kommer aldrig kunna stå emot det. Vet du varför? Därför de tror på en Gud som inte kan älska. De tror på en Gud som inte kan ge dem några mirakler överhuvudtaget. Men kärleken, den är avgörande helt och hållet för deras liv. De är ett utvalt redskap, precis som Paulus. Och jag ska själv visa honom. Förlåt, nu ska vi säga. Gå för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan, jag älskar när det går fort så här. Underbart. Han reste på sig och så blev han döpt på en gång. Sen åt han och så fick han nya krafter. Och Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Här ser vi Ananias då. Det är en person som, han nämns inte speciellt många gånger i Bibeln. Det är bara här. Och man pratar egentligen inte så mycket om honom. Men det är någonting speciellt, för han är ett stort exempel för dig och mig idag. Ananias var en lärjunge som hade ett öppet och känsligt hjärta för den heliga ande. Han lyssnade på Gud. Gud talade till honom i en syn, befallde honom att gå och lägga händerna på den här mannen som alla kristna fruktade vid den här tiden. Så Saulus, som hade kommit med en fullmakt att döda alla kristna, hade sett Jesus på vägen. Han hade fallit av hästen och tappat sin syn. Det här, det var hans encounter med Gud. Det var hans sammandrabbning med Gud. Så Ananias, han blev själv skakad av Gud när Gud kallade honom att gå till Saulus och lägga händerna på honom och profetera över hans liv. En man som alla fruktade. Så det är både mänskligt och komiskt att Ananias liksom berättar för Gud hur farlig den här mannen är. Det är klart att Gud vet ju det redan, eller hur? Men det underbara med Ananias, det är att han litar på Guds kallelse och befallning och han lyder dem. Han går och lägger händerna på Saul, kallar honom till och med för sin broder. Så Saulus och blivande Paulus, han får sin syn tillbaks och han blir den största aposteln i hela Nya Testamentet. Du har ingen aning om vem du möter där ute. Du har ingen aning om vem som du talar och profeterar över eller predikar in Guds ord i. Du har ingen aning. Det kan vara människor som kommer röra om hela den här staden. Kanske mer än bara Vetlanda. Så är det inte fantastiskt att Gud hade en överlåten lärjunge som Ananias. Så han är ett underbart exempel för dig och mig. Det här kan du läsa många gånger. Han är ett exempel på en enkel människa med ett överlåtet hjärta till Gud. Och han får vara med och skriva väckelsehistoria som berör församlingen ända in i våra dagar. Denna enkla man Ananias. Jag tycker han är det mest fantastiska exemplet som vi har i Guds ord. Man tänker på att ibland så lägger vi ribban, så vi sätter oss själva på så låg nivå. Vi tror inte att vi har någon förmåga överhuvudtaget. Men jag sa det igår, att du är mycket mäktigare i anden än vad du tror. Var du än går fram, därför att du ser inte dig själv. Jag sa det igår att när du går in på ICA eller Konsum eller Coop eller vad det heter för någonting, så har du ingen aning om vad det är som sker. Därför när du går in så har du, det står att du är en konung och präst. Hur är en konung och präst klädd? De har en mäktig mantel, en krona på sitt huvud. När du kliver in på vilken plats som helst, om du ska betala dina räkningar, gör man ju inte det kanske på posten längre, men var du än går på offentliga platser, så är du en maktfaktor i andevärlden. Därför att du är en konung och präst. Sen ska vi vara enkla människor var vi än går. Men glöm inte att du har ett följe av änglar och allt vad det som finns runt omkring ditt liv. Varför? Därför Gud är med dig. Men du ser så ner på dig själv. Jag ser, ni ser jätteförvånade ut. Talar han verkligen sanning nu? Ja, jag gör det. Jag talar sanning. Du är mycket mäktigare i anden än vad du tror. Så den bara den enklaste handlingen från en lärjunge kan ge en oändlig frukt och ett oändligt resultat. Och du och jag, vi är de personerna. Så för mig så är Ananias en sann lärjunge, ett exempel för oss alla. Ett exempel att följa. En lärjunge som är det 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Känslig och lydig för den heliga ande, alla timmar på dygnet. Så att vara en lärjunge som vi kallar det för 24-7, men nu vet du vad det innebär. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det är ett liv där vi är villiga att ge våra hjärtan till Gud alla de här timmarna på dygnet. Vad som helst ska hända. Jag sa det igår att är det någonting som du och jag behöver och vi kommer att behöva i framtiden, det är att öppna vårt hem. Vi får inte vara rädda för att det blir lite stökigt, lite smutsigt kanske. Människor tänker inte precis som du. De tar inte av sig skorna. De går rakt in på din heltäckande matta. Och du ser med fasa på liksom att allt det du ska göra i ordning med, all disk och alltihopa. Vet du, det är ingenting jämförelsevis med att få ta hand om människor och ge människor kärlek och omsorg. För det är precis det som kommer hända. Våra hem måste öppnas för människor som behöver evangelium. Och de finns där ute. Amen. Så låt oss läsa hur Jesus beskriver ett sånt här liv. För det är väl ändå viktigt att veta hur Jesus ser på ett riktigt liv som en lärjunge. Det står så här i Lukas 9. Jesus säger, sen sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och lyssna. Varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Lukas, han berättar i ett tidigare kapitel att Jesus sitter tillsammans med sina lärjungar. Han har dragit sig undan, han vill vara nära dem och be tillsammans med dem. Och det är den här gemenskapen som mellan Jesus och hans lärjungar som Jesus frågar dem vem folket tror att han är. Och han frågar till och med sina lärjungar vem de tror att han är. Och Petrus, och när ni läser om Petrus, han är alltid rätt fram, han är alltid rakt på. Han svarar liksom Jesus med övertygelse om att han är Messias, den levande Gudens son. Han är tydlig från allra första början. Och Jesus berättar då för sina lärjungar att han måste lida mycket. Han måste bli förkastad av det religiösa ledarskapet. Och sen ska han bli korsfäst och efter 3 dagar skulle han uppstå. Det här är vad Jesus berättar för dem. Sen säger Jesus till alla, säg alla. Alla. Lägg märke till att Jesus säger till alla troende. Det finns inget undantag här. Inget undantag. Att alla de som vill följa Jesus, de har ett eget kors som man måste bära om man verkligen vill vandra i hans fotspår. Du kan inte bära någon annans kors. Du har ett eget kors att bära. Och vad det innebär för dig, det vet inte jag. Det kommer vara personligt för dig. Det är personligt för mig. Men när jag och Carolina läste det här ordet för några veckor sedan, då rörde det här så starkt vid våra hjärtan. Och vi bad mycket över det här. Och ordet gick in i oss som ett svärd när vi läste om det här. Det var precis som vi aldrig hade läst det för. Trots att vi har predikat över det, vi har undervisat om det här, så var det helt nytt i våra hjärtan. Vi upplevde att det här var inte bara ett ord för oss. Det här var ett ord för hela församlingen. Det här är ett ord för er. Det här är ett ord för hela Guds församling. Det här var och är ett ord till alla. Ett ord till den här församlingen som vill följa Jesus. För det är det handlar om. Jag har inget annat budskap. Därför i den här tiden så handlar det bara om en enda sak. Och det är de människorna som är där utanför. Det handlar om någonting som är större än oss själva. Det handlar om att du och jag blir mindre och han blir större. Det handlar inte om dig och mig. Det handlar om honom. Amen. Jag sa det igår också att det enda skälet till varför vi kan se Gud göra så mycket under och tecken och mirakler och så många människor blir frälsta, det är för att vi har bön 24 timmar om dygnet. Vi har människor som ber hela dygnet. Varje morgon, varje fredag morgon klockan 6 så träffar Carolina och jag 300 bedjare på nätet. Och vi ber. Vad ber vi för? Vi ber för hela Kristi kropp. Vi bad för er nu när jag skulle hit. Vi ber för Sverige, vi ber för vår regering. Vi ber för Ulf Kristersson, vi ber för alla de statsråd, vi ber för alla de människor som finns runt omkring oss som är hans rådgivare. Vi ber för all kriminalitet. Alla sprängningar, allting som sker i det här landet. Och som du märker så sker det inte bara i Stockholm längre. Ni har det här, det finns i Värnamo. Det är överallt. Vi behöver be för Sverige. Vi ropar för Sverige, vi gråter över Sverige. Det är det enda som rör vid mitt hjärta just nu, det är vårt land. Så det här är ett ord till er som lyssnar också på den här predikan. Till alla ni som är där ute. Som lyssnar online. Så låt oss därför stanna upp vid det här ordet den här eftermiddagen. Låt oss lägga det här ordet på våra hjärtan och inte glömma det. Det är så lätt att vi glömmer. Jag vill inte lägga någon börda på dig på något sätt, men jag tror att vi behöver bli mycket mer duktiga på att notera saker och ting när vi sitter på mötena. Vi behöver skriva ner saker och ting så vi kommer ihåg det. Jag märker det själv. Jag glömmer så otroligt lätt. Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan från min fru. Vad sa de? Vad predikade de på mötet? Och jag försökte med all kraft komma ihåg det. Och jag kom inte ihåg det. Men det var ju väldigt bra i alla fall. Det var jättebra. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Känner du igen dig? Det är otroligt lätt. Jag märker att vi har en ny generation som växer upp nu. Som de fotar av liksom. Med sina telefoner, varenda bibelord som kommer upp. Och de gör noteringar, de har sina telefoner. Och telefonen är all ära, men där är den fantastisk. Att kunna göra alla dessa noteringar. Vi måste komma ihåg vad vi predikar. Så, vad Jesus gör här nu helt enkelt. Han börjar med att tala om din och min vilja. Han säger så här, om någon vill följa mig. Han ställer den frågan. Är det inte förunderligt att Jesus, Guds son, han respekterar din och min vilja? Han pressar oss aldrig. Han tvingar oss aldrig till någonting. Han frågar vad vi vill. Han frågar vad du vill. Vill du följa mig? Det här gör han trots att vi skapades av honom och för honom. Våra beslut idag, dina beslut, dina och mina beslut kommer att avgöra vad vi kommer vara imorgon. Det är sånt där klassiskt uttryck. Men det är faktiskt sant att våra beslut kommer att avgöra var vi är imorgon. Våra beslut det här året 2024 kommer att avgöra var vi kommer att befinna oss när det här året går mot sitt slut. Och frågan är, hur kommer du då att reflektera över alla dina beslut? Kommer du vara nöjd med det liv du har levt? Det enda jag tänker på ibland, det är just det att när jag kommer till himlen, jag kan säga, jag tänker på det här ofta. För det enda jag vill höra när jag kliver innanför, om det nu är en pärleport eller vad det är för någonting. Men när jag kliver innanför där och möter Jesus, det första jag gör, vet du vad jag vill höra? Väl gjort. Du gode och trogne tjänare, kom in i din Herrens glädje. Det är det enda jag vill höra. Jag vet inte hur det är med dig, men det är bara den, det är det jag tänker på. Jag vill inte höra någonting annat. Jag vill att han ska vara nöjd. Jag vill att han ska vara glad. Jag vill att han ska känna liksom att bra gjort. Du har kämpat den goda kampen. Det är vad jag längtar efter. Jag vet inte vad du längtar efter. Vad du och jag väljer idag kommer inte bara påverka vårt liv på jorden, utan också vår evighet. Så våra val är så otroligt viktiga. Det kommer inte bara påverka oss, det kommer påverka våra barn och barnbarn. Det kommer påverka kommande generationer, vare sig du vill eller inte, därför att de har blicken på dig. Det var som mitt barnbarn Aaron, han är min sons äldsta, han fyllde 9 år igår. Och han sa liksom, farfar, jag kommer ta över efter dig bara så du vet. Perfekt, jättebra. Perfekt, jättebra, underbart. Och så kommer jag starta en gurkrestaurang inne i kyrkan också. Ja, okej. Okay. Så det ska vara gurkor där. Ja, bara gurkor, så. Ja, så vi får väl se hur mycket han kommer kunna bygga i framtiden. Men just det här, för att våra val påverkar våra kommande generationer, det är därför ni i Vetlanda Fri Församling inte kan slå er till ro förrän ni har skapat förutsättningar för nästa generation att ta den här församlingen vidare i seger och etablera en stark församling för framtiden. Nu talar jag till er personligen, men det gäller ju alla som sitter där. Eran roll är att skapa ett fundament för den här generationen som jag såg där ute igår. Hur gör vi det? Genom att vi är föredömen. Eller hur? Församlingens val kommer att påverka vad som sker i hela vårt land, i varenda stad. Ni kanske tror att det här, era val här kanske bara påverkar den här staden eller det här lilla samhället. Det påverkar mycket mer än så. Jag vet att ni når så otroligt många personer. Jag är fascinerad av att höra hur många tusen personer som kan lyssna på ett budskap härifrån. Så ni når otroligt många. Vilket ansvar! För ni är ju med och bygger överallt. Ni hjälper människor som kanske är församlingslösa till att kunna ha ett viss form av församlingsliv på grund av att ni finns där. Och de kanske har massor med mil att resa för att komma till en lokal församling. Men här kan de få mat. Det är välsignat. Så ni är med och bygger, ni skapar saker. Era beslut är mycket större och vidare än vad ni tror. Och när vi förstår betydelsen av våra val så skapar det gudsfruktan i våra hjärtan. Jag vet inte vad du ser när du ser ut över världen inför det år som väntar. Men Kristi kropp i Sverige och hela vår värld står inför valet om vi verkligen på allvar vill säga ja till att gå i Jesu fotspår eller inte. Det är inte självklart att församlingen gör det. För det har ett pris. Är vi villiga att säga ja till den kallelsen som Gud har lagt på var en av oss under det år som väntar? Frågan är du villig? Det är den frågan som du måste ställa till dig själv. Ingen annan kan göra det. Du måste fråga dig själv, är jag villig att lägga ner mitt liv för Jesus, för att de här människorna i den här staden, för jag måste väl ändå tänka lokalt här just nu, att det är de här människorna som du har runt omkring dig, det är de ni ska nå. Eller hur? Innan du kanske vågar svara på den här frågan så behöver du kanske påminna dig om vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. För det behöver man göra. Det jag tror vi behöver vara uppmärksamma på den här tiden och verkligen förstå, det är vad ordet säger, eftersom många falska profeter kommer att predika ett annat evangelium i vår tid. Vet du vad jag tror? Jag tror personligen att det kommer inte vara kriminalitet som kommer vara det svåra och religiositet. Utan det kommer vara falska profeter som kommer förvilla församlingen. Och har vi inte kunskap i Guds ord, då är vi ett lätt byte. Därför måste vi vara förankrade i ordet så att vi vet på vilken plattform vi ska stå på. Amen. Jesus säger klart och tydligt vad ett sant lärjungaskap handlar om. Det står i Lukas 9. Han sa till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den här bibelversen, den kan ni meditera på länge, för den innehåller så mycket matnyttigt. Så Jesus menar alltså på fullt allvar att en förutsättning för att jag ska vara en sann lärjunge som går i hans fotspår, det innebär att jag ska förneka mig själv. Är vi beredda att göra det? Så frågan är, vad betyder att förneka sig själv? Det innebär att jag avsäger mig all form av själviskhet. Glöm dig själv. Att jag avsäger mig alla själviska önskningar, ambitioner och istället söker Guds vilja. Frågan är, vill du höra fler punkter? Orkar vi det? Att avsäga mig självupptagenhet, bekvämlighet, rädsla, fruktan och ytlighet. Att överlämna min vilja till Guds vilja och ta upp mitt kors varje dag, oavsett vad det kostar mig. Att bära det kors Jesus har kallat oss att bära, det innebär den största välsignelsen. Det är säkert. Det är den största välsignelsen. Du kommer aldrig ångra ditt beslut att ta upp ditt kors den dagen du möter Jesus Kristus. När du kommer in i hans rike. Du kommer aldrig ångra dig. Våra liv är ett nollperspektiv. Vet du varför? Vi lever 70 eller 80 år om vi lever länge. Nu lever vi ganska ännu längre. Men om du jämför det med evigheten. Dividera våra 80 år här på jorden med evigheten. Vet du, det är ett nollperspektiv. Det går blixtsnabbt 80 år. Så varför ska vi hålla på och strula till det och krångla med Gud? Är det inte bättre att bara bestämma oss att vi ska tjäna honom? Och så får vi leva liksom sen i all evighet tillsammans med honom. Och med alla de människor som vi har vunnit. Djup suck. Jag tror vi krånglar till livet så våldsamt mycket. Att bära ett kors kan vara tungt, det kan innebära en kamp. Men tillsammans med Jesus så blir bördan lätt. Vad är det han säger i Matteus 11:30? Jo, mitt ok är milt och min börda är lätt. Han okar ihop med dig. Han kommer inte göra livet krångligt för dig. Han kommer aldrig stänga in dig i ett hörn och pressa dig liksom så att du får panik. Han kommer säga så här, okej, låt oss bära bördan tillsammans. Vi bär bördan tillsammans. Jag åker ihop med dig. Jag gör det enkelt för dig. Jag gör det milt för dig. Det är våran Jesus. Visst är han underbar. Det står om Jesus när han var på väg till Golgata för att korsfästas. Att man plockade ut en man ur folkmassan. Du känner igen det här. Simon från Kyrene. Det står att man la korset på honom för att han skulle bära det efter Jesus. Det här är en bild på att även du och jag har ett kors att bära om vi verkligen vill vandra i hans fotspår. Visst vill vi vandra i hans fotspår? Eller hur? Finns inga underbarare. Så vad innebär då korset för oss idag? Korset symboliserar vår kallelse att bära uppståndelsen från korset till en värld som är förlorad. De är förlorade utan Guds frälsning. Att bära sitt kors kommer att innebära frälsning och räddning för så många människor. Men vi kommer möta på motstånd. Jesus, han visste det när han sa det. Han säger till och med, han sa, jag skickar ut er, sa han. Två och två. Men där de inte tar emot er, där ska ni bara skaka av er stoftet och gå därifrån. Han visste, ni kommer få nej ibland. Människor kommer vara negativa när ni börjar tala om Jesus. Man sa, men gör ingen affär av det. Ta det inte personligt. Skaka av stoftet, gå till nästa. För nästa person eller nästa sammanhang så kommer de att ta emot er och älska er. Det är så här livet är. Eller hur? Alla människor där ute kommer inte att säga ja till det. Men jag kan lova dig, 100%, utan att profetera, att du kommer vi vinna nyckelpersoner bland de här muslimska ungdomarna, så kommer jag kan säga det, de kommer vinna massor med människor. När du kommer till våra möten i våra gudstjänster, 60-70% av våra är ju eritreaner, etiopier. De kommer från för detta ortodoxa familjer. De har sett liksom baksidan av det religiösa livet och gått ut i världen, och så har de kommit tillbaka till Gud. Och när de blir frälsta, jag har aldrig sett sådana evangelister. Vissa områden i Stockholm som Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Hallunda, alltså det är områden där inte ens jag kan vistas utan att jag har ett hot på mitt liv. Förr var det inte på det sättet. Men idag kan jag inte gå in där. Men de kan. De kan gå in och möta de här ungdomarna. Och dra dem in i Guds rike. En av de kanske mest... Det är tragiskt på ett sätt. Men samtidigt så är det en av de situationer där vi möter föräldrarna till de här ungdomarna som tillhör ortodoxa församlingar. Därför det är många skjutningar och många dör. Och jag vet inte hur många begravningar vi sitter på. Så många, de har en helt annan tradition. De kan ju träffas, de har ju gråterskor. De kommer dit och de kan sitta i månader och bara gråta tillsammans och sörja en person. Och ibland får jag kliva in i de här sammanhangen och bara uppmuntra med Guds ord. På det sättet har vi börjat vinna deras föräldrar. Därför de ser att vi älskar dem, vi bryr oss om dem. Jag får sitta i eritreanska kläder och bara betjäna de här människorna, de här föräldrarna. Jag har aldrig varit med om det här tidigare. Det är en helt ny situation för oss. På det sättet så når vi in i de här familjerna. Även om det är tragiskt liksom att vara i en familj som har förlorat sina barn. Så vi kommer möta förakt för att vi älskar Jesus och talar om honom. Jag vet inte om det här låter tungt för dig. Glöm inte bort att Jesus har redan betalat priset för hela världens frälsning. Det slipper du göra. Så det är inte så tungt. Men visst är det, visst kan det vara ett motstånd att gå ut och vittna för människor. Det är klart att det är ett motstånd. Därför att det är inte konstigt. Det finns en fiende som inte vill att du ska göra det. Jag känner precis likadant. Det är som man måste över en tröskel. Jag stod och vittnade för en man. Vi satt oss ner på en bänk på Medborgarplatsen i Stockholm. Först hade det varit svårt för mig liksom att när jag gick runt där för att bara få en viss kontakt. Men det räckte med att jag satte mig med den mannen. Sen upptäckte jag att bakom mig, på bänkarna bakom mig på den där utomhusplatsen, så satt det massor med män och kvinnor. Och de sa, vi väntar på dig. Jaha. Så till slut så hade jag hur många som helst. De såg att jag betjänade den här mannen. Och då satte de sig i kö för att jag skulle ta en och en efter honom. Förstår du att det är en hunger? Du kanske tror att de människorna där ute inte är hungriga bara för att du inte ser det. Men de är hungriga på en förändring i sina liv, på en förändring i sina äktenskap, på en förändring i sina familjer, på en förändring när det gäller deras barn och barnbarn och deras situationer. Många är så oroliga för sina familjer. Du kan gå rakt in i den här situationen och säga att Jesus kan förvandla. Låt mig be tillsammans med dig. Och till slut så har du en liten cellgrupp där du ber för människors behov. Och när de ser att det sker mirakler, då kommer de själva börja tro. Sen kommer de att hjälpa andra människor. Det är så här det går till. Amen. Så på grund av att Jesus var villig att bära sitt kors kan vi alltid luta oss på Jesus oavsett vad vi får gå igenom. Det som talade så starkt till mig när jag läste det här ordet nyligen, det var att det står varje dag. Det kanske låter jobbigt. Men Bibeln säger att vi behöver ta upp vårt kors varje dag. Vi kan känna att vi går in i en tid då det är bråttom för Gud. Han är angelägen om att du och jag ska gå ut med evangeliet. För tiden är kort. Jesus kommer snart. Han kommer snart. Det innebär att vi ska vara tillgängliga för den helige andes ledning i allt vi gör varje dag. Amen. Vi lever, vi andas och vandrar i Guds närvaro 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det innebär att vi fattar ett beslut det här året att vi är villiga att gå i Jesu fotspår varje dag oavsett vad vi får möta. Det här är jätteviktiga beslut. Men du kommer märka en sak, att din frälsning gör, och din relation med Gud gör, att det här är det mest naturliga och de mest naturliga besluten att ta. Därför att du har en relation med Jesus själv. Det innebär att vi väljer att tro på Gud i varenda prövning och utmaning, oavsett vad som kommer emot oss. Det innebär att vi är villiga att bli formade av krukmakarens händer till kärl som han kan använda och visa sin kärlek till en värld som inte har några svar. Jag vet inte om du har upptäckt det. Människor har inga svar på sina problem. De har inga svar på hur de ska lösa sina äktenskapliga problem. De har inga svar på hur de ska lösa sina ekonomiska problem. De har inga svar på det. Men du har det. Du har alla svar. Du sitter på dem. Det är därför du är så unik i ditt slag. Därför att du har svar på allt. Utifrån Guds ord. Amen. Så det innebär att genom våra prövningar så formas vi till att bli lik honom. Mer lik honom. Mindre av oss, mer av honom. Så att ta upp vårt kors och följa Jesus innebär helt enkelt att vi är villiga att ge våra liv för honom. På samma sätt som han gav sitt liv för oss. Han är värd det, eller hur? Tänk att han dog för dig. Han dog inte kollektivt för Vetlanda friförsamling. Han dog inte kollektivt för alla som tittar online. Han dog för dig personligen. Vet du vad Jesus gjorde? Vet du vad Gud gjorde? Han investerade sin son Jesu Kristi blod i dig. Min kusin, han är företagare. När han investerar så förväntar han sig avkastning. Eller hur, Mats? Exakt. Det gör Gud också. Han har investerat det dyrbaraste som finns. Vet du vad det är? Det är Jesu dyrbara blod. Han har investerat det i din själ. Vet du vad han vill ha? Han vill ha avkastning. Nu är inte han företagare, men han vill se att det kommer någonting utifrån ditt liv. Och han vill få dig att förstå, det är inte så svårt som du tror. För han gör det genom sin kärlek, därför att han omsluter dig. Så vi ska ge våra liv på samma sätt som han gav sitt liv. Svenska kärnbibeln, som jag älskar att läsa, jag vet inte om du brukar göra det, men då står det så här i Lukas 9:23. Sen sa Jesus till alla lärjungar, till alla, det vill säga lärjungarna och folkskarorna. Vet du vad skillnaden är på lärjungarna och folkskarorna? Lärjungarna var de som följde Jesus. Folkskarorna, det var de som stod på håll och tittade. Det var de som sa att de älskade honom ena dagen och nästa dag så ville de korsfästa honom. Det var folkskarorna. Lärjungarna som ni är, det var efterföljarna. Det var de som gick med honom hela tiden och tog liksom samma smäll som han tog. Men han talade till alla. Alla fick en chans. Om någon vill följa mig, det vill säga gå bakom mig, ska han förneka, han ska tillbakavisa, han ska säga nej till, han ska avstå från sin egen agenda. Och dagligen ta upp sitt kors och följa mig, alltså gå med mig på vägen och bli min lärjunge. Det här är direkt utifrån grundtexten. Det här är vad Jesus talar om. För några år sedan så hade det här inte alls varit inspirerande för mig. Men idag så älskar jag det här. Därför, vad har vi för alternativ? Tjäna pengar. Ha ett fint hus. Välutbildade barn. Två bilar. Två hundar kanske. Husvagn. Fritidshus. Det är inga dåliga grejer. Det är jättebra saker. Men vad har vi för alternativ? Vad är det som gör livet riktigt värt att leva? Jo, det är att få tjäna Gud. Fullt ut. Visst håller ni med mig? Sen kan Gud välsigna dig med en husvagn och en bil och två hundar. En som väger 2 kilo och en som väger 70 kilo. Ja, men det var en parentes. Gud vill välsigna dig. Det är ju självklart. Men vet du varför han välsignar dig? Därför att du är trofast. Eller hur? Så det är inget fel att ha två bilar och sådana saker. Men frågan är, vad är vårt fokus? Vad är vårt fokus? En lärjunge, en Jesu lärjunge, måste alltså lämna sitt eget och vandra i mästarens fotspår och följa hans exempel. Att vara beredd att lida och till och med dö för hans skull. Men frågan är då, älskade vänner i Vetlanda, friförsamling och alla andra, hur ska vi kunna bära vårt kors under 2024? Vi är svaga, vi är trötta, vi är bristfälliga, det är vi allihopa. Det inkluderar oss allihopa. Vi kanske har försökt att ge oss till Gud förut, men vi kanske inte har orkat att fullfölja vår kallelse. Där har vi alla varit. Jag inkluderar mig själv. Jag har känt precis samma sak så många gånger. Problemet som vi har, det är att vi ser på oss själva istället för Jesus. Vi har vår blick på oss själva hela tiden. Istället för att se på våra egna svagheter, brister och tillkortakommanden, behöver vi lyfta blicken och bli upptagna av honom istället. Av Jesus. Vi får göra som Abraham, vi får höja blicken. Eller hur? När vårt fokus är på Jesus och bara på honom, då kommer den heliga ande och ser till att vi bara lyfter som örnar. Vi får liksom helt andra perspektiv. Jesaja 50:4 så står det så att Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som en lärjunge. Herren Gud har öppnat mitt öra. Jag har inte varit upprorisk. Jag har inte dragit mig undan. Så jag tror att Gud vill väcka oss varenda morgon, var och en av oss. Det är så att Gud selekterar inte, han är inte selektiv. Han vill ge det här till alla, spelar ingen roll vem det är. Men han vill väcka oss varenda morgon. Du vet, det räcker inte att bara att vår kropp vaknar från nattens sömn. Vi måste vakna i vår ande också. Du kanske inte är en morgonmänniska. Ofta är ju äldre morgonmänniskor. Och man behöver oftast inte sparka igång äldre människor, därför de är så vana, de har kanske haft sådana arbeten och så vidare. Men det räcker inte med att bara våran kropp vaknar, vi måste vakna i vår ande. Jag sa det igår att en del kanske undrar så här, varför vaknar jag 4 varenda morgon? Och du blir jätteirriterad och du tänker liksom, det är sömntabletterna som har tagit slut, de räcker inte längre. Jag får dubblera våra sömntabletter helt enkelt, därför att de håller inte. Kanske blir 3 tabletter istället, men du kanske undrar, varför vaknar jag i alla fall 4? Det kanske är så att det är någon som väcker dig. Det kanske är någon som vill att du ska be. Det kanske är någon som vill att du ska be för Vetlanda. Du behöver kanske inte göra det hela morgonen. Men kanske Gud säger, men be 10 minuter för ungdomarna där ute. Och när du har gjort det, då kan du somna om. Sova gott. Du kommer aldrig mer behöva sömntabletter. Därför du vet att Gud kommer väcka mig. Och jag kommer få en naturlig sömn på grund av att jag är vaken en stund. Men jag kommer också göra en jättestor och viktig insats för den här platsen. Amen. Gud kanske väcker dig för att han vill att du ska be. Så när vi ger Gud vår första stund på morgonen så kommer han att tala till oss genom sitt ord. Gud kommer ge oss ordet och en tunga med lärdom. Så varenda morgon vill Gud tala till dig när du öppnar din bibel. Du kanske inte har problem med att läsa mejl och sms som många människor har. Det är så mycket som trillar in och det tar så mycket av tiden. Börja med att läsa ordet istället. De andra, de kan man svara sen. De kan vänta. Men vår relation med Gud ska inte vänta. Lukas 11:3 så står det att ge oss var dag vårt dagliga bröd. Det är precis vad vi behöver, du och jag. Jag behöver det precis lika mycket som du. När Gud får tala till ditt hjärta, då kommer du att kunna tala om Jesus. Han kommer ge dig orden som människorna behöver. Hans heliga ande kommer att lyfta dig till att trösta de sorgsna som jag talade om tidigare. Hela de sjuka. Omfamna de som inte känner honom med levande, livgivande ord från himlen. Därför Gud kommer fylla dig med det. Amen. Guds ande kommer att lyfta dig och smörja dig för ett lärjungaskap när du lovar och prisar honom. Bara komma in i hans närvaro. Psalm 145:2 säger så här, att jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn alltid och för evigt. Varje dag. Där kom det igen. Första krönikeboken 16:23. Sjung till Herren hela jorden. Ropa ut hans frälsning dag efter dag. Dag efter dag. Psalm 27:4. Där står att ett har jag begärt av Herren. Det söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att få se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Här står det alla mina livsdagar. Alla är ju, det är ju liksom ett värdeord, men Jesus säger alla, han säger alla hela tiden. Varje dag. Inte varannan dag, varje dag. Så vi ser att Gud vill väcka våra hjärtan varje dag för att höra på lärjungas sätt. Så det är någonting som han påpekar för oss, att lärjungalivet är någonting som är viktigt för honom. Att vi kommer in i. Gud vill väcka våra hjärtan varenda dag. Gud vill att vi prisar och lovar hans mäktiga namn varje dag. Varje dag ska vi ropa ut hans frälsning i vår vardag. Och Paulus, han uttrycker i 1 Korinthierbrevet 15:31 att jag dör bort från mig själv varje dag. Det är ett otroligt starkt ord. Men när man läser det och inser vad det här innebär, så det enda han ville, det var att Jesus skulle skina igenom allt han gjorde. Därför ville han inte på något sätt att han skulle, att han själv som person skulle få ett utrymme. Han ville att Jesus skulle ha allt utrymme. Det här är en utmaning för dig och mig. Men ska vi vinna den här staden, ska vi vinna det här samhället, ska vi vinna de människorna där ute, då måste vi ge allt. För honom, till honom som har gett oss allt. Amen. Nu kanske du tänker, Lennart, att det här är omöjligt. Det här kan inte vara möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Allt är möjligt. Och vet du, jag ser det här, de här unga människorna som, vi hade ett ungt par nu som vi har sått ut som pastorspar till Uppsala. Egentligen så är de inte pastorer ännu, men de är kommande pastorer. De är helt nygifta. Och dagen efter, så efter sitt bröllop, så sa de, nu flyttar vi, sa de. Och Carolina sa till dem, snälla, ni måste ju ha en smekmåda, ni måste ju liksom ta hand om varandra. Nej, det enda vi vill göra det är att tjäna Gud. Så vad gjorde de? De tog sitt pick och pack och flyttade till Uppsala. Och efter några veckor så är de 15 personer. Nu är de så pass många så nu kan de inte vara i sitt vardagsrum. Nu måste de hyra en liten lokal bredvid. Jag ser den här nya generationen unga människor. De är så dedikerade för en enda sak. Och det är att få se sina familjer bli frälsta. Se sina vänner bli frälsta. Och många kommer från kriminella kretsar. Så de har bestämt sig att de ska se alla sina kriminella vänner bli frälsta. Jag berättade igår att vid ett tillfälle när jag predikade, jag tror att det var antingen november eller december, så kommer det fram en hel rad, 7 personer som jag aldrig någonsin har sett. Det var en hel familj från en kriminell familj. Alla blev frälsta. Alla tog emot Jesus. De hade till och med en bror som satt i rullstol som hade cancer, och vi fick be för honom. Han tog emot Jesus. Han har flyttat hem till Herren nu. Det här sker hela tiden. Gud vill använda dig för den här staden. Därför Gud älskar den här staden. Och när vi söker Guds hjärta, tänk på det som pastor Leif talade om, den första församlingen här. När vi söker Guds hjärta varenda dag, tillber honom, mediterar på hans ord, på samma sätt som den första församlingen gjorde. Tänk, de var trogna apostlarnas undervisning. De var trogna gemenskapen. De var trogna bönerna. De var trogna gemenskapen. Gemenskapen, bönerna, undervisning och nattvarden, eller hur? De var trogna. Och det är därför det är så otroligt viktigt att vara trogen gemenskapen. Att komma till den här platsen. Att kunna se varandra in i ögonen. Kunna lägga händerna på varandra och be för varandra när vi är sjuka. Det är svårt att göra det online. Du kan inte lägga händerna på någon om du sitter där hemma. Det jag sa igår, för att jag vill inte lägga någon skuld på er, men är man helt avsidestagen, om man inte kan komma, om man är sjuk, om man kanske inte kan överhuvudtaget röra sig ut, då är det fantastiskt att höra. Men om du är frisk, du kan röra på dig, kom till församlingen. Var i gemenskapen. Var trogen i gemenskapen. Var trogen i bönerna. Amen. Prisat vare Gud. Det här är viktigt. Det här är viktigt. Det står i den första församlingen i Jerusalem i Apostlagärningarna 16:5 att församlingarna stärktes i tron och växte i antal varje dag. Varje dag, nu kom det igen. Det är det ni kommer få se i den här församlingen. Varje dag. Apostlagärningarna 5:42 står att varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunnade evangeliet att Jesus är Messias. Varje dag. Hebreerbrevet 3:13 så står det, uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt och bedrag. När vi fattar ett heligt beslut att ta upp vårt kors och följa Jesus varje dag, så kommer vi vandra i seger. Amen. Josua 1:5. Hoppas du tycker om Guds ord. Amen. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Moses ska jag också vara med dig. Ska inte lämna dig eller överge dig. Psalm 23:6 står det, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Alla dina livsdagar. Så frågan är vad du och jag vill ha idag. Är vi villiga att säga ja till kallelsen? Och bära vårt kors? De som känner till vår församling, de vet att vi är en lärjungaförsamling. Vi har hållit på med det i 20 år. Och trots att vi har hållit på med det här i 20 år, just så upplever vi just nu en väckelse som har kommit in i församlingen. Men det har också gjort att vi överlåter oss ständigt och upplivar oss i den första kärleken. Så varje termin när vi börjar en hösttermin, när vi börjar en vårtermin, när vi avslutar vårterminen, så har vi alltid någonting som vi kallar för Restore My Passion. Då samlas hela församlingen. Ofta är det så att vi kan vara upp runt 800-900 personer varje kväll i 2 veckor. Och sen går vi in online och då brukar vi vara ett par tusen personer som ber tillsammans online. Vad gör vi då? Vi upplivar den första kärleken och överlåter oss på nytt hela tiden. Så att vi hela tiden speglar oss i ordet och ser var befinner vi oss någonstans. Och jag känner att det här är så otroligt viktigt för mig som pastor också. Allt kan bli på rutin. Det kristna livet kan bli på rutin. Men det är inte vad Gud vill. Gud vill liksom att det ska vara ett levande liv som du och jag lever. Så vi har någonting som heter uppleva vår passion. Vi har upptäckt just det här, vi kan inte bara göra några enstaka satsningar. Vi har kommit fram till det långt tillbaks. Det här är en livsstil. Det här är någonting som man lever varenda dag, var vi än går, var vi än rör oss. Så jag tror att det här gäller varenda församling här på jorden. Vad säger Jesus? Har jag någon tid kvar? Ska jag köra på? Vad säger Jesus? Han säger så här i Matteus 10. Han är så dramatisk. Han säger så här, tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Så ni ser Jesus, vi kommer aldrig från det som är ordet, eller hur? Jesus vill ha hela dig. Han vill ha hela dig. Han har offrat allt. Vad betyder det? Om man har satt dig fri, det betyder att vi äger inte oss själva längre, eller hur? Därför Jesus, han liksom hela tiden påminner oss om att du är min. Jag äger dig. Jag har gett mitt liv för dig. Han ville få oss att förstå att han vill inte dela oss med någon annan. Inte ens med din egen familj. För han har offrat sitt blod för dig. Det handlar inte om att du ska förlora din familj. Men det handlar om att du ska älska honom mer än din egen familj. Amen. Igår så överlät vi oss till en ny början. Låt oss därför den här dagen bara fatta ett heligt beslut att säga ja till kallelsen. Att varje dag vara hans lärjunge. Amen. Vi ska inte oroa oss för det som kommer ut. Vi ska bara ha vår blick på honom. Matteus 6:34 säger så här: bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi ska inte bekymra oss överhuvudtaget, utan vi ska bara lägga våra liv i Guds händer. Bara lita på honom. Tror du att Gud kan förvandla Vetlanda? Amen. Vetlanda med omnejd, hela Småland. Jag berättade igår att när vi har ett litet hus utanför Lammhult, och när vi flyttade dit 2014, vi hittade huset. Vi ville hitta en plats att kunna landa hela familjen med alla våra barn efter att vi hade förlorat vår dotter, 25 år gammal. Och när vi kom dit julen 2014, när vi hade köpt det där, så kommer jag aldrig glömma, speciellt när jag gick runt och skulle bara säga hej till alla grannarna. Och jag kommer till en kvinna som var 86 år gammal. Och jag visste inte att bara några månader innan så hade hon förlorat sin man. Hon var så förtvivlad. Hon hade gått upp en natt, några veckor innan jag kom med vårt julkort för att bara hälsa oss själva välkomna till den platsen. Så hade hon vaknat, gått upp och lyssnat på Nässjö närradio. Och så hade jag predikat där av någon märklig anledning. Och hon tog emot Jesus när jag gjorde inbjudan. Och blev frälst där i sitt kök mitt i natten. Och så kommer jag, lämnar ett julkort. Hon slängde, den 86-åriga dam slängde sig om halsen på mig och grät hejdlöst. Och sen har vi fått bara be för en efter en bland våra grannar. Det här är vår mission, det här är vårt liv. Jag skulle ju kunna stänga in mig som pastor och säga, ja, men min uppgift är att predika. Jag ska bara predika. Men alltså ett sånt liv kan inte jag leva. Jag kan inte bara leva för att predika, jag måste leva för människor. Därför tar jag varenda tillfälle jag får och bara predika. När vi åkte hem, jag kommer tala om det imorgon, men när jag åkte hem från, vi var i Colombia 2 veckor, och då när vi skulle åka hem så hamnade vi på planet och visade sig att vi fick inte platsen bredvid varandra, så vi hamnade bredvid, Carolina hamnade bredvid en ung tjej från Italien som skulle åka hem. Hon var helt panikslagen. Hon var livrädd för att flyga. Och så hon ville inte byta plats med mig, för hon ville ha sin fönsterplats. Hon måste kunna se ut, för hon var så panikslagen. Carolina sa det, du ska inte vara orolig. Jag är pastor, sa Carolina. Jag kommer be för dig hela din resa. Och är det bara någonting som du känner, bara kom till mig. Så vi bad för henne. Och hela tiden så hade Carolina sin blick på henne. Hon tog sig igenom den här resan utan att ha panik en enda gång. När vi klev av planet så sa hon bara, tacka, jag har aldrig varit med om det här tidigare. Att jag har aldrig känt mig så trygg, aldrig haft sån frid. Hon sa, vilka är ni egentligen? Då fick vi bara tala in Jesus i hennes liv. Så enkelt är det. Jesus kräver inte liksom att du ska vara någon stor predikant som på något sätt ska liksom kunna leverera ordet, och du ska kunna allting, och du ska vara verbal, och du ska vara karismatisk, och du ska liksom kunna nå. Det är inte det Jesus menar. Han säger bara en sak. Var frimodig. Våga ta ett steg. Jag gör resten. Det han pratar om kräver inte att du ska vara någon fullfjädrad predikant. Han vill bara att du ska dela ordet. Att du frimodigt talar om Jesus. Sen gör han resten. Bekymra dig inte för hur det ska gå till. Gör det bara tillgänglig för Gud. Amen. En ny början. Och fortsättningen är att vi är lärjungar. Livet ut, dag och natt. Amen. Amen. Ni som har haft barn, ni vet att barnen, när de var bebisar, de väckte dig precis när de ville. De väckte dig när de ville ha mat. De brydde sig inte om vilken tid det var. Mina barn hade såna kolik. Det fanns tider när jag knappt sov någonting överhuvudtaget. Det var bara att ta hand om dem. Ibland är det så. Vissa personer som kommer in i församlingen, de har kolik. Och ska ha hjälp precis hela tiden. Så vi är vana vid det. Har man haft barn en gång i tiden, så det är som att få barn igen. Hela världen där ute har kolik. Därför de vet inte var de ska ta vägen. Men du vet var de ska ta vägen. Amen. Halleluja. Halleluja. Så Gud tror på dig. Han tror på dig fullt ut. Han vet att du har kapacitet i anden. Allt som är neddeponerat av dig genom den upplevelse du hade genom din frälsning. Där finns all kraft. Där finns smörjelsen. Där finns nåden. Du har allting tillgängligt i dig. Därför Gud har gjort ett mirakel genom att han tog dig ut ur synden och in i frälsningens värld. Där kom allting in. Du har allting serverat för dig. Börja tro på Gud och använd det som Gud har lagt ner i ditt hjärta. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Och bara tacka Gud för att han är så god, eller hur? Halleluja. Tack Jesus. Det här är en stund. Kan jag få lite gitarr kanske? Det vore underbart. Så det här är en stund då vi kan bara få överlåta oss själva. Jag vet inte vad du går igenom, men Jesus vet, han känner dig. Han vet precis vad du går igenom. Det här med att vittna, det här med att möta människor, det kanske är den största attacken på ditt liv. Det är inte ovanligt att det är så. Och Jesus vet det. Och han klandrar inte dig för det. Och du ska definitivt inte ha någon skuld för det. Hör vad jag säger. Ha ingen skuld för det. Men tillåt dig själv och bara säga: Jesus, jag kapitulerar inför dig. Jag har inte vågat göra det här. Fader, förlåt mig. Men nu ger jag mitt hjärta till dig. Och jag litar på att du kan hjälpa mig att möta människor. Jesus lägger ingen skuld på dig. Det gör bara fienden. Det är bara fienden som lägger skuld. Så om du känner liksom att du inte kunnat fullfölja liksom det som kanske har förväntats av dig som en troende person, lägg det på korset. Det är inte Jesus som har attackerat dig med skuld. Utan det är din fiende som säger att du inte är värd någonting, du kan ingenting. Men Jesus säger: jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket så att du kan ge min kärlek till andra människor. Gör det enkelt. Gör det utifrån din personlighet. Gör det utifrån att du älskar Jesus så mycket. Inte för att du måste. Så från och med den här stunden så kommer du inte känna en plikt att göra allting. Utan du kommer känna en glädje att göra det. Men vi behöver bara kapitulera inför Gud. Så bara sträck dina händer. Bara säg efter mig: Jesus, jag ger mitt liv till dig. Jag ger mitt hjärta till dig. Jag ger min vilja och mina tankar till dig. Jag lägger mig på altaret. Återigen. Jesus, förlåt mig. Rena mig. Och gör mig till ett vittne. Låt mig få tjäna dig. Utan skuld. Utan skam. Utan mindervärdighet. Därför talar jag ut den här dagen. Att från och med den här dagen ska jag tjäna dig med glädje. Utan skuld. Jag tackar dig Jesus. Att du tar emot mig. Att du hjälper mig. Och du välsignar varje samtal som jag kommer få i framtiden. Jesus, jag litar på dig. Jag litar på att du leder mig och hjälper mig. I Jesu namn. Amen. Fader, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för att din hand vilar över varje person. Jag tackar dig Fader för att vi fick börja om, Herre. Vi fick en ny början, Fader. Och idag, Fader, så tackar jag dig för att du har lagt, Fader, på nytt en kärlek till staden, en kärlek till människorna. Jag tackar dig Fader att på grund av det du har gjort i våra liv, på grund av att du gav oss livet, så ger du oss också förmåga att kunna ge liv till andra människor, Herre. Jesus, Jag tackar dig, Fader, för att all den här känslan som har funnits, den här känslan av mindervärdighet och skuld, Fader, för att man kanske inte har varit den här lärjungen. Men jag tackar dig, Fader, för att den här stunden så kan vi lägga undan allt det, Fader. All skuld, all skam, all oförmåga, Fader. Allt det som fienden har kastat över oss av mindervärdighet, Fader. Det bara lägger vi åt sidan. Och vi tar emot, Fader, din kärlek och din nåd, Fader, för våra liv. Tack att du gör det, Fader. Tack att du kommer över oss just nu, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Tack, Fader. Tack, Fader. Tack, Fader. Tack, Fader. Ska du ta din grannes hand? Vad tar din grannes hand? Så ber vi för varandra nu. Nu ber du för den som du har till höger och till vänster om dig. Fader, i kraft av det blodet som du har utgjutit, Fader, över oss var och en, Herre, så tar vi varandras händer, Fader, och vi ber för varandras liv, Herre. På samma sätt som vi lägger händerna på de sjuka och de blir friska, Fader, så tar vi varandras händer, Fader, och i kraft av den tro som vi förlöser nu, Fader, så tackar jag dig, Fader, för att du kommer över oss, Fader, med din kraft, med din glädje, med din styrka, Fader. Jag tackar dig för att du kommer över oss just nu, Fader, och du låter din ande, Herre, bara vidröra oss, Herre. Jag tackar dig för att kraften som utgår från var och en av oss, Fader, för vi har Guds ande i oss. Var och en av oss har Guds ande, Fader. Och jag tackar dig, Fader, att i tro så förlöser vi en smörjelse av härlighet, av frimodighet, av styrka, av kraft, Fader, för allt det som du vill göra genom våra liv. På varje plats där vi kommer ifrån, Fader. På den här platsen och andra platser, Fader. Oj, alla de som lyssnar, Fader, jag tackar dig för att på varje plats som är representerad, Fader, så kommer du med din kraft, Herre. Du kommer med en ny smörjelse. Du kommer med en ny uppenbarelse, Herre. Och jag tackar dig, Fader, att varje plats ska bli välsignad, Herre. I Jesu Kristi namn. Och allt folket sa. Amen, 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 amen. Gud välsigne er. Amen.